Vi befinner oss i den fruktade andra vågen och statsminister Stefan Löfven varnar för ett läge som kan bli nattsvart. Antal smittade ökar i oroväckande takt och därmed också antalet inlagda på landets sjukhus. Vilket förstås innebär att det redan hårda trycket på intensivvårdsavdelningarna blir ännu hårdare. Vad finns det för beredskap hos dem nu och vad har man lärt sig från krisen i våras? Vem hamnar på IVA i dagsläget och hur mår personalen egentligen? Allt det här ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Rickard Lagerdal är specialistläkare i anestesi och intensivvård på intensivvårdssektionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han får börja med att ge oss en lägesbild inifrån sin arbetsplats.
Ja, läget på Akademiska sjukhuset är ju ansträngt skulle jag säga och har varit så i några veckor. Där vi har haft ett stort inflöde av patienter med covid. Och det drog igång i början på oktober och vi var kanske den region som drabbades först av den här andra vågen, vad jag ska kalla den, med både många smittade, många som har behövt läggas in i slutenvård och också hade vi en ganska snabb ökning av patienter som behövde intensivvård.
Och vad finns det för beredskap nu när vi är i den här andra vågen? Hur ser det ut för er i Uppsala specifikt?
Ja, ur mitt perspektiv då, som jobbar inom intensivvården, så har vi ju tagit fram en eskaleringsplan som vi kallar det, där vi då har en plan för hur vi ska kunna öka antalet intensivvårdsplatser efter ett ökat behov. Då. Om behovet av intensivvård ökar så kommer vi att måste öka antalet intensivvårdsplatser också, och det arbetet har vi också påbörjat. Mm. Och det första steget egentligen när vi fick en ganska kraftig ökning, det var att vi gjorde om vår centrala intensivvårdsavdelning till en ren covid-intensivvårdsavdelning och fördelade de andra intensivvårdspatienterna som vi måste ta hand om till våra andra intensivvårdsavdelningar som vi har på sjukhuset.
Vi har ju lagt en lite lugnare sommar och inledande höst bakom oss nu när smittan går upp igen. Vad skulle du säga att ni har lärt er från krisen i våras? Vad är skillnaden nu mot då?
Ja, dels har vi ju bättre kunskap och har fått en del alternativ att faktiskt behandla de här patienterna. Vi lärde oss ju ganska tidigt i våras att de här patienterna behöver behandling med högre doser blodförtunnande läkemedel. De som blir svårt sjuka i den här sjukdomen har en ökad risk att få blodproppar, och vi såg ganska många patienter både här i Sverige och utomlands som bland annat fick proppar i lungorna. Och det var något som vi startade med relativt tidigt under våren och förstås har fortsatt med att vara mer aggressiva i att förebygga det här. Sen har vi också sett i studier att kortison verkar minska risken att utveckla en väldigt svår och intensivvårdskrävande sjukdom och även dödlighet, så att de patienter som läggs in och är sjukare behandlas de med kortison nu också. Plus att antivirala läkemedlet remdesivir har visat sig ha en viss effekt i vissa studier, även om det nu har ifrågasatt, så är det ett läkemedel som används och som kanske kan bidra till en i alla fall kortare sjukdomstid för vissa patienter.
Har ni ändrat era rutiner på några andra sätt?
Ja, så överlag så med alla sjukdomar är det så att ju mer vana man får att ta hand om en viss patientgrupp, desto bättre blir man. Men jämfört med i början av våren så har vi inom intensivvården börjat använda en del andra typer av andningsstöd än respiratorbehandling tidigt i förloppet, där vi från början var relativt tidiga med att lägga patienter i respirator och nu kanske har avvaktat lite mer och använder andra typer av andningsstöd och försöker se om det är vissa som inte behöver respiratorvård.
Om du skulle beskriva en vanlig dag på din avdelning då, intensivvårdssektionen här på Akademiska, hur ser den ut då?
Ja, arbetet på en intensivvårdsavdelning pågår ju relativt likartat dygnet runt, men en vanlig dag så undersöker vi och omvårdnadspersonalen patienten på morgonen, och vi sätter oss sen och rondar, lägger upp planen för dagen, eventuella undersökningar eller procedurer som ska genomföras och om vi behöver förändra behandlingen på något sätt. Sen rullar ju arbetet med den planen på under dagen, och vi diskuterar också mycket med andra kollegor, framförallt nu då våra infektionsspecialister på sjukhuset, hur vi på olika sätt kan optimera behandlingen. Sen det som är lite speciellt nu, det är ju att de anhöriga till patienterna inte har möjlighet att vara här och träffa sina anhöriga på avdelningen. Så det är också en väldigt viktig del av arbetet nu, att vi dagligen ringer till de anhöriga och berättar vad som har hänt och hur planen ser ut framåt och hur läget är just nu. Och det skiljer sig ju. I vanliga fall så träffar vi många av de anhöriga här nästan dagligen och kan diskutera och förklara saker på plats.
Vi ska snart prata mer med Rickard Lagerdal, men först några ord från vår sponsor.
En unik granskning av Scientologikyrkan inifrån. Ja, så kan den nya podden Slutna sällskap beskrivas. Följ med i 6 spännande avsnitt när journalisten Lovelisa Rides infiltrerar Scientologerna.
Jag är framme. Jag står och tittar på porttelefonen. Jag kommer snart att gå upp för trapporna. Jag kommer snart att ringa på dörrklockan. Och jag kommer snart, förhoppningsvis i alla fall, att bli en scientolog.
Välkommen tillbaka. Rapporterna från sjukhusen har inte bara handlat om svårt sjuka patienter eller oron för brist på vårdplatser. De har också handlat om hur personalen hanterar att jobba under en pandemi som pågått sedan i våras. Hur mår de nu? Kommer de att orka? Vi hör Rickard Lagerdal från Akademiska sjukhuset igen.
Ja, det är ett ansträngt läge även om vi inte är där vi var i våras. Och det är ju det alla jobbar mot utanför sjukhuset, att verkligen försöka undvika att vi hamnar i samma läge som i våras. För att även om det är ansträngt så är vi inte riktigt där än, men trenden är ju oroväckande. Och ja, alltså vi som jobbar med det här har ju inte så mycket val. De patienter som behöver intensivvård måste vi som jobbar med intensivvård ta hand om. Så att det är klart att vi hade hoppats på att det skulle vara lite lugnare i hösten än vad det är. Men vi får kämpa på, och sen hoppas vi förstås att vi snart ser en minskad smittspridning i samhället och ett minskat inflöde av patienter. Inte bara för vår skull som jobbar med det här, utan framförallt för att få så få patienter som möjligt som blir så oerhört svårt sjuka som många av dem som vi har hos oss blir. Och tyvärr är det också inte alla som överlever.
Vad blir konsekvensen för den övriga vården om den här nya smittvågen skulle hålla i sig under en längre period?
Ja, det är ju ett annat orosmoln såklart. Under våren så fick man ju pausa och skjuta upp ganska mycket planerad vård, särskilt i vissa mer hårt drabbade regioner i Sverige. Och nu under hösten när det har varit lugnare med pandemin så har man ju försökt komma igång med så mycket som möjligt. Och så. Men är det så att vi måste göra om andra vårdavdelningar till covidavdelningar och bygga ut antalet intensivvårdsplatser så behövs det personal för att bemanna de avdelningarna. Den personalen måste då tas från från andra avdelningar, från våra operationsavdelningar. Och det är klart att då blir det någon annan sjukvård som måste skjutas upp ytterligare, och det drabbar ju såklart patienter. Även om vi så långt det är absolut möjligt så försöker vi hålla igång alltså kritisk kirurgi till det, alltså som akutkirurgi och cancerkirurgi, men det finns mycket annan vård som för den enskilda patienten är väldigt viktig, och det är ett lidande att gå och vänta på en operation som blir uppskjuten gång på gång. Så att det är klart att det är också en väldigt viktig del av det här att försöka hålla igång så mycket av den övriga sjukvården som möjligt, så att inte de patienterna drabbas.
I våras så var det ju väldigt många som förvånades över hur många unga och friska som faktiskt lades in på IVA-avdelningarna. Hur ser det ut nu, skulle du säga, utifrån ditt perspektiv? Vilka är det framförallt som hamnar på IVA-avdelningarna nu som covid-sjuka?
Alltså läget hittills ser ut ungefär som det såg ut i våras. Alltså det här är ju en sjukdom precis som många andra, men väldigt tydligt med covid att det är ju en tydligt ökad risk med ökad ålder att bli svårt sjuk och i värsta fall avlida. Så är det ju. Och så ser det ut nu också. Men sen är det ju så att får man en tillräckligt stor smittspridning där man har tiotusentals och hundratusentals i Sverige som har haft en infektion, så är det såklart att vissa av olika skäl, och vi inte alltid riktigt förstår varför, relativt unga och relativt friska personer också blir svårt sjuka. Men den stora gruppen hos oss på IVA i våras och också nu är födda på 50-talet. Och min egen teori om det är väl att det speglar att man har en ökad risk att bli svårt sjuk när man blir äldre, och de som är ännu äldre än de kanske har skyddar sig mer, att man håller sig hemma mer och vet med sig att man är en riskgrupp och helt enkelt har en lägre förekomst av infektioner. Jag kanske kan tillägga där, apropå det här med riskpersoner, att även om man har en ökad risk med en ökad ålder, så är det ju inte det är ingen sjukdom man ska negligera för att man tycker sig inte vara i riskgrupp. Det är precis som du säger, att vi ser folk som ser patienter som blir svårt sjuka även i yngre åldrar, och dessutom så blir man smittad så har man dessutom en risk att föra vidare smittan till personer i sin omgivning som tillhör olika typer av riskgrupper som man kanske inte alltid vet tillhör riskgrupper heller. Så att vi har ju alla ett ansvar att bromsa ner den här utvecklingen.
Vilken skulle du säga är den största utmaningen framöver för er som jobbar inom vården?
Ja, den största utmaningen är nog att försöka att hålla igång och komma i kapp med den vård som inte är covidvård, samtidigt som vi ger en bra vård till alla covidpatienter utan att helt köra slut på all personal. Det är nog den största utmaningen, och det är en ekvation som inte helt går ihop när vi har ett så pass utbrett smittläge som vi har i samhället just nu i många regioner i Sverige.
Sist här hörde vi Rickard Lagerdal som är specialistläkare i anestesi och intensivvård på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Glöm inte att prenumerera på den här podden så riskerar du inte att missa några avsnitt. Vi hörs igen. Hej då.
Den ultimata festpodden Karatefylla är här. Följ med när Ken och Glenn lär dig allt du behöver veta för att fixa ragg både på land och till sjöss.
Boom! Årets fetaste! coolaste jävla grej är här! Yeah. Den fucking kultförklarade serien Karatefylla är tillbaka!
Ja, inte en dag för tidigt!
Exakt, men nu som... vad heter det?
Podd!
Podd som podd! Vi kommer bjuda lyssnarna och er lärda stan på hur man festar och fixar de bästa liggen.
Ja, det blir finlandskryssning, Sweden Rock, kändisfester på Stureplan bland annat.
Wow!
Du hör Karatefylla exklusivt hos Podmi.